Sveriges Radio.
Det är dyrt, jättedyrt faktiskt. Det kan också vara fullkomligt livsfarligt och det har lockat kungligheter i alla tider genom historien.
Och just nu så pågår världens största tävling och kungligheterna, Titti, de flockas. Mm-hmm. På läktaren så ser vi drottning Mary av Danmark, kronprinsessan Katarina Amalia av Nederländerna, prinsessorna Benedikte och Elena samt Sara Tindall.
Här hemma är det ju prinsessa Madeleine som så att säga håller fanan högst när det gäller det här kungliga intresset. Glöm aldrig när hon uppenbarar sig som en Spice Girls i det här sammanhanget. Yo, tell me what you... Ja. Får du skärpa dig svara?
Jag vet. Och nu så verkar vi ha en kommande talang i hennes dotter, prinsessan Leonor, som är på framfart.
Ja, se där. Äpplet faller inte allt för långt ifrån päronträdet. Det här är ett avsnitt av Monarkerna med mig, Titti Schultz, och kunglig expert
Sara Eriksson.
Det här är ju det avsnitt som du, Sara, har längtat efter, eller hur? Alltså ditt intresse för, nu säger jag det, hästar! Det delar ju du med väldigt många kungligheter.
Otroligt. Det bästa av två världar här. Mina två allra största intressen i ett och samma avsnitt.
Otroligt. Jag gick hästskötarkurs. Hästen Puff bet mig. Jag höll på att ta med hela fingrarna. Där avrundade jag min hästkarriär.
Så det är Puff som står för det här? Att Ja. Det inte blev något mer?
Puffs fel. Rider du fortfarande?
Inte så ofta längre.
Nej.
Förut så var det ju det liksom dagligdags. Jag hade ju egna hästar och hela tjottafräsen.
Åh, är du av kunglig börd?
Tyvärr inte.
Nej, okej. Vill bara kolla. Och nu pågår ju en av världens absolut största ridsporttävlingar i Aachen i Tyskland.
Ja, jag hade gärna suttit där mellan kronprinsessan Katarina Amalia och danska drottning Mary vid invigningen förra veckan. Vi hade haft väldigt mycket att prata om, Titti.
Det tror jag också, och inte bara hästar. Världens största ridsporttävling pratar vi alltså om, och den är i full gång i tyska Aachen. Och det är väl ändå en metropol för ridsport, den här stan, och med det då också för kungligheter.
Ja, den kungliga kopplingen står ju främst Karl den Store för.
Oj då!
Ja, för även om Tyskland inte är en monarki nu så har det ju vimlat av både kungar och kejsare i Tyskland då innan första världskriget.
Det är ju ingen okänd plats för våra svenska kungligheter heller. Kung Karl den 16 Gustav och drottning Silvia, de har ju varit på plats för ett gäng år sedan. De invigde tävlingen. Inga svenska kungligheter på plats den här gången, va?
Nej, tyvärr inte. Och den kungliga kalendern, vad vi kan se, ekar tomt gällande ridsport-VM. Men vem vet, kanske att de dyker upp. Drottning Silvia och kronprinsessan Victoria och prinsessan Estelle, de var ju faktiskt på plats och hejade fram ryttarna i paradressyr under Paralympics i Paris 2024. I år så var det istället då Nederländernas kronprinsessan Katarina Amalia och danska drottning Mary som var med vid den här invigningen. Och de fick ju då även sällskap av kungligheterna som jag nämnde där inledningsvis.
Just det. Och Katarina Amalia som ju är på plats, hon hyllas just nu. Det sprids bilder på det som hon för första gången visar upp och inte har ett dugg intresse av att försöka dölja. Det är nästan lite symboliskt. Försöker hon säga någonting skulle man kunna säga om man är lite nördig. Det var nämligen förra året som prinsessan var med om en olycka under en ridtur. Hon trillar av hästen och landar alltså så olyckligt att hon bryter armen väldigt illa. Och under invigningen nu då så ser vi prinsessan i en ärmlös klänning. Och på vänster arm så ser man det här stora... Det är verkligen ett rejält operationsärr. Det går över baksidan av överarmen och ner över armbågen.
Prinsessan visade märket av sin skada med självförtroende och visade ingen önskan att dölja det, skriver bland annat då GB News.
Ja, men varför skulle hon dölja det där? Men visst går att konstatera att det är en riskfylld sport.
Ja, men så är det ju, helt klart. Det är ju stora djur man har att göra med. Så när det väl går fel eller dåligt så kan det ju bli väldigt dramatiskt. Och fler kungligheter har ju också varit olycksdrabbade när det har kommit just till ridsport. Prinsessan Anne till exempel, hon sägs ju ha varit med om en ganska så allvarlig olycka för bara några år sedan som gjorde att hon fick stanna kvar på sjukhus i flera dagar. Och många tidningar då som bevakar främst brittiska kungahuset, de sa ju att den här olyckan var betydligt värre än vad man då kommunicerade från hovets sida. Mm-hmm. Och att prinsessan Anne då fortfarande inte minns någonting från den här händelsen och att det ska ha tagit en ganska lång tid för henne att återhämta sig.
Då ska man ju ändå veta att prinsessan Anne, det är en van ryttare vi pratar om, minns kung Charles kröning när hon red bakom kröningsvagnen i full mundering. Just det där med att sitta väl i en sadel, det är inga problem för henne. Hur som helst, hon har tävlat i fälttävlan på högsta nivå. Hon var med i OS 1976. Hon har också tagit ett EM-guld bland annat. Och så har vi ju Louise Windsor. Hon är dotter till prins Edward och hans Sophie. Hon sysslar ju med körning, alltså häst och vagn med en jäkla fart i oländig terräng. Det här är ett intresse hon fick med sig från sin farfar, prins Philip. Och när han dog 2021 så ska ju hon ha fått en hel del av farfars utrustning och vagnar.
Gulligt. Det är fint.
Jättefint.
Och så måste vi lyfta en annan kunglig framgång, för alldeles nyligen så vann ju faktiskt Sara Tindall en stor hästtävling, British Open Championships i Hartbury. Och det här var ju en väldigt eftertraktad titel. Sara Tindall då är ju prinsessan Annes dotter. Hon kammade hem första plats och 5000 pund med den 17-åriga hästen Class Affair. Intressant namn.
Det är ju ändå ett roligt namn när man har en prinsessa på ryggen, tänker jag.
Och kammar hem vinsten, tycker jag. Det är bara fullträff.
Hon verkar ju ha blivit lite förvånad, men väldigt glad.
Amazing! I really didn't think that that was going to be the case.
Hon gick ju också och vann den här tävlingen på sin mamma prinsessan Annes födelsedag. Måste man ju säga, en toppen present till en kvinna som redan har precis allt. Men hur har vi det i Sverige då, Sara? Alltså, har vi några kungliga ryttare som kan komma och representera Sverige?
Prinsessa Leonor, alltså prinsessa Madeleines äldsta, är ju än så länge bara 12 år gammal. Men hon har redan tävlat ganska så mycket faktiskt. Bara i år har hon och hästen som heter Bosse.
Åh, gulligt.
Det är fint. Hunnit med flera tävlingar och placerat sig.
Vem döpte hästen, undrar jag? Var det Leonor själv så är det jätteroligt. Det ligger helt i det intryck som jag har av henne. Hon går sin väg.
Om jag har förstått det rätt så är hästen köpt ifrån en tidigare ägare i Sverige. Så det är nog någonstans där Bosse har fått sitt namn.
Ers kungliga höghet Bosse. Ja, vi kan väl ändå anta att Leonors intresse kommer från hennes mamma. I alla fall mer än ifrån pappa. Tror du inte?
Jag skulle tro det.
Det är ändå praktiskt att familjen bor i hovstallet, så det är ju nära till hästarna.
Det underlättar.
När prinsessa Madeleine var yngre och tävlade själv, då var det faktiskt hoppning som gällde för henne. Men hon gjorde det under ett annat namn. Kommer du ihåg vad det var?
Det stämmer. Det sägs ju att hon tävlade under namnet Anna Svensson. Och det var ju såklart då för att slippa den här uppmärksamheten och kunna tävla i lugn och ro. Och Titti, hon har haft lite olika hästar, mm-hmm. men en av hästarna, håll i dig, vet du vad han hette?
Nej.
Chris.
I princip alla europeiska kungahus, alltså var du än tittar, så går det att hitta någon som åtminstone i något skede av livet har varit en aktiv ryttare. Så det är ju kungligt det här.
Det är kungligt, och kikar vi i vårt grannland Norge så har ju prinsessa Märta Louise beskrivit stallet som sin fristad under tonåren. Där liksom ingen annan då förstod henne, så fann hon då stöd och tröst hos hästarna. Och Märta Louise har ju även hon då tävlat i hoppning, faktiskt på elitnivå. Och det i sin tur har nu gått i arv till hennes dotter, Emma.
Emma Tallulah,
ja. Och visste du, Titti, att kungen, alltså Sveriges kungs pappa då, tävlade i OS.
Carl Gustavs pappa.
Ja.
Det visste jag faktiskt. Han var en del av den svenska ryttargruppen under OS 1936, så att det börjar bli ett tag sedan. Det var i Berlin man tävlade. Han blev ju tyvärr diskvalificerad, men det var ju hästens fel, för hästen Aida vägrade hoppa över det 13:e hindret.
Han vägrade ut sig själv där helt enkelt. Vad ja. Tråkigt. Been there, done that, kan jag säga. Yes. Skönt att jag och min häst inte vägrade ut oss på OS utan i Glanshammar. Känns lite lättare att hantera.
Ingen aning om vad Glanshammar är.
Ligger utanför Örebro.
Är det något särskilt?
Vi var där på en kupp bara. hoppade lite. Mm. Men det blev inte så mycket hopp för mig och Sunny Flash.
Sunny Flash!
Där har du ett testnamn.
Ja, där har vi ett testnamn.
Ja. Men Titti, vi kan inte prata om kungligheter och ridsport utan att nämna drottning Elisabeth.
Nej, det sägs att hon red fram tills hon var 96 år gammal. Hjälm, det var aldrig aktuellt för henne. Hon körde bil utan körkort, hon red utan hjälm. En kvinna som gick sin egen väg. Hon hade ju sidenscarf, det fick vara fullt tillräckligt för henne. Och hästen Burmese, tror jag man säger, ska ha varit favoriten bland alla de hästar som hon haft genom livet. Jag tycker det är så himla fint att den här hästen begravdes på Windsor Castle. En annan av Elisabeth den andras hästar var ju Emma. Och det var den svarta, vackra häst som stod längs vägen upp mot Windsor Castle när drottningens kista passerade 2022. Och på sadeln så låg en av drottningens sidenscarfs placerad. Det var lite grann som att Emma liksom insåg att nej, nu kommer jag aldrig att träffa henne igen.
Det där var sorgligt, tycker jag.
Men tillbaka till Burmese.
Ja, drottningen fick ju honom i gåva av den kanadensiska ridande polisen 1969. Drottning Elisabeth, hon har fått en rad hästar just i gåva under åren. Han bar faktiskt drottningen på ryggen under Trooping the Colour-paraderna i hela 18 år. Och en intressant detalj ifrån drottningens ridande närvaro vid den här stora militärparaden, det var faktiskt att hon alltid gjorde det i damsadel.
Det är när man sitter lite extra bökigt, va?
Ja, det får man nog säga.
Vi vet att drottning Elisabeth red ju hela sitt liv. Hennes dotter Anne gjorde detsamma och det är ständigt pågående, absolut. Vi ska inte ta livet av någon. Och nu så kammar alltså dottern Sarah hem det där guldet. Och det svindyra intresset går minst sagt i arv i de kungliga hoven. Men nu är ju faktiskt inte hästar bara en hobby. De är en stor del av det kungliga jobbet och de kungliga uppdragen. Hästen var tidigare regentens viktigaste maktmedel. Alltså kom man rida den på en stor, musklig häst, behövde man liksom inte säga så mycket för att folk skulle fatta vem det var som var chef, helt enkelt. Det var militärmakt och även rikedom som stormade fram på fyra ben.
Ja, och idag har ju de här krigshästarna, om vi kan kalla dem så, bytts ut mot paradhästar. För vid stora kungliga händelser så har ju hästen en självklar plats. Parader, vaktavlösning, statsbesök och så vidare. Häst och vagn, det ska vara med och är alltid en del av programpunkterna. Hovstallet är ju faktiskt en väldigt viktig del av den kungliga institutionen.
Och när det kommer nya hästar till hovstallet, då får de ju byta namn.
Ja.
För man väljer att byta namn på hästen istället för att byta ut de antika gamla namnskyltarna som sitter där i hovstallet. De i sin tur kom ju från det gamla hovstallet som låg ute på Helgeandsholmen i Stockholm. Sådana där rariteter byter man inte ut hur som helst, utan då får hästarna heta som de alltid har hetat.
Verkar vara enklare så.
Men vad är det som lockar kungligheter till hästar och hästsport?
Hur är prinsessa Madeleine som ryttare?
Vad betyder det kungliga intresset för själva sporten?
Och är hästsporten en bra plats för kungligheter att vara mer inkognito?
Maria Grätzer, världsryttare i hoppning, tidigare förbundskapten för hopplandslaget, tränare, uppfödare och expertkommentator på Radiosporten. Det känns som att vi har hittat rätt. Välkommen till Monarkerna.
Tack så mycket.
Du är på plats i Aachen för VM i ridsport. Det pågår helgen ut. Har du sett några kungligheter där? Får man bara kastas in i ämnet på det viset? Eller får jag fråga, hur många har du sett?
Vi sitter ju i våra små kabiner högt, högt, högt upp. Man ser väl en del kändisar och sådär, men det är inte så där att jag kämpar med att leta på någonting.
Nej.
Så.
Men du, kan det också vara så när det gäller kungligheterna i de här sammanhangen att de är liksom väldigt mycket som alla andra i de här sammanhangen?
Ja, men de är ju det. Det är ju i så fall mer... Har du några hästar som är med och som är fina eller ja, lite så.
Men Maria, du har ju en hel del erfarenhet av både hästar och kungligheter, eller hur?
Jo, det är klart att man har träffats på lite grann emellanåt. Så.
Visst är det väl så att en viss prinsessan Madeleine och du, era vägar har korsats och du är väl bekant med hennes häst?
Ja, men det var länge sedan, så den existerar nog inte längre.
Åh, nej.
Det var när hon var rätt så ung och faktiskt var över några dagar och tränade ner hos mig. Och det var väldigt anonymt och det var nog jättehärligt för henne och kompisarna. För det var liksom ingen som tog någon notis om att det var någon speciell person sådär. Utan hon var precis en av de andra och jag tror de uppskattade det väldigt mycket. Kanske inte lika enkelt idag, detta var många år sedan.
Om vi tittar på henne ändå som ryttare och lägger kungligheten, den kungliga biten åt sidan helt enkelt. Skulle du beskriva henne som en talang?
Ja men absolut. Jag kommer ihåg att hon var lätt att instruera och absolut. Hon hade ingen jättemärkvärdig häst faktiskt, det kan man ju tro. Men en bussig, bra häst sådär, men ingen extra, utan hon gjorde ett bra jobb och ja, men var lätt att hjälpa.
Maria, var du med i det här ögonblicket i Globen när det var ett Spice Girls uppträdande?
Yes, det var faktiskt jättehäftigt. Då hade vi himla kul och jag tror att Madeleine hade också jättekul att vara. Hon var verkligen, vi smög omkring där nere i korridorerna och det var ingen som fattade liksom att det var hon som var med oss. Precis som vilken vanlig tjej som helst. Det var jättehäftigt.
Det måste ha varit ett otroligt hemlighetsmakeri inför den här showen.
Ja, det var det.
Vad betyder kungligheternas närvaro för ridsporten i stort skulle du säga?
Nej, men jag tror det är klart att det ger extra glans och lite extra uppmärksamhet och absolut bra.
Är också hästsporten en ganska smidig sport om man vill vara lite inkognito?
Ja, men det tror jag. Man är nog mer imponerad om man ser en super känd häst än om man ser någon kunglighet. Så kände jag i alla fall.
Det är ju en ny generation ryttare. De är ju lite på framväxt. Vi vet att prinsessan Leonor tävlar ju med ponnyn Bosse. Älskar att han heter Bosse för övrigt. Det är ju inte så jättekungligt men härligt. Hon har ju hunnit med flera tävlingar under det här året redan. Tror du att vi kommer att se fler prinsar och prinsessor vid till exempel tävlingar som OS och VM i framtiden? Vi har ju sett prinsessan Anne och även hennes dotter Sarah Tindall har ju tävlat.
Man ska ju veta det att VM och OS är en otroligt hög nivå. Och det är ju få förunnat att orka med den träningsmängden och resandet och alla uppoffringar som krävs för att komma till just den nivån. Mm. Jag tror att vi kommer absolut se flera på tävlingar, men just när du pratar mästerskap så krävs, jag tror få folk förstår hur mycket som krävs. Jag var ju själv med och sett ofta när prinsessan Anne red. Och menar, England, det är ju fälttävlans mecka, eller var verkligen speciellt då, är väl fortfarande. Och kungafamiljen där är ju verkligen en hästfamilj. Så att där var det väl också lite mer naturligt att kunna hålla sig på en väldigt hög nivå om man var träningsvillig, talangfull och jobbade hårt.
När det gäller kungligheter i övrigt, finns det fler kungligheter som du har jobbat med?
Ja, jag har jobbat med prinsessan Haya på internationella förbundet, FII. Hon var ju president och var den som ringde upp mig och bad mig att bli ryttarrepresentant i Exeter Board. Därför att vi har ju tävlat ihop och man träffar henne på tävlingarna, så att henne kände jag ju lite innan.
Och prinsessan Haya flydde ju från sin make i Dubai och hon flydde bland annat med vattenskoter. En väldigt tragisk historia, och vill man höra mer om det här så finns det ett helt avsnitt på Monarkerna.
Hur ser den kontakten ut idag?
Vi har kontakt, hon är alltid fantastisk på hon och barnen. De lever ju i flykt kan man säga. Men jag får fortfarande varje år julhälsningar från henne och barnen. Och ringde faktiskt upp och pratade med henne förra året. Pratar man om att man kanske ska hälsa på om det går och sådär. Men det, du vet hur det är. Det rinner ut lite i sanden. Men det är ändå imponerande ändå att vi har en liten kontakt fortfarande.
Maria, du befinner dig precis just nu när vi pratar med dig i Aachen i Tyskland där VM pågår. Men visst stämmer det att du har träffat kungen och drottningen där, alltså den svenska kungen och drottning Silvia?
Ja, för precis 10 år sedan så var ju Sverige lite värdland. De har ju så i Aachen att de har olika länder som får vara lite värdar varje år. Och då var ju vår kung och drottning här. Och jag var med i den lilla truppen som visade runt och var med bjuden på lunch med kungen och drottningen också. Så att,
det är klart lite mer prinsessa Madeleine och lite mer som en av oss när man hör på skratta och ha kul med hästarna. Och det är klart att man märker att det är kungligheter när de är på uppdrag så där, men till tjuven och sist så är det ju helt vanliga, trevliga människor.
Maria, vet du vad jag berättade här för kollegorna i studion innan vi ringde upp dig?
Nej.
När jag var 6 år gammal så stod jag mycket lång tid och väntade på dig och hängde över räcket i Globen under hårshow och fick äntligen din autograf.
Åh nej, vad härligt.
Den hängde sedan inramad hemma i mitt flickrum. Och så hade jag klippt ut en bild på dig som jag hade klistrat in bredvid. Och den hängde där tills jag flyttade hemifrån.
Åh, vad mysigt att höra. Det blir jag helt... Ja.
Så jag är lite starstruck under den här inspelningen.
Ja, vad roligt.
Ja, och det härliga är att Sara också har avslöjat att autografen finns kvar numera väl förvarad i en låda. Det är väldigt gulligt.
Oj.
Det här.
Ja.
Jajamän. Ja.
Maria Grätzer som alltså är på plats i Aachen i Tyskland för VM i ridsport. Du är också expertkommentator och en uppskattad röst från Radiosporten. Stort tack för att du var med i Monarkerna.
Tack så mycket.
Nu tar vi lyssnarfrågan, den kom från Jenny. Hon konstaterar ju mycket riktigt att prinsessan Eugenie fick en dotter den 3 augusti, men vi har fortfarande inte fått veta vad barnet ska heta. Jenny undrar vad det beror på. Vanligtvis kommuniceras ju de kungliga namnen ganska så direkt. Det har hon helt rätt i, och vi har ju stora nyheter.
Ja, för samtidigt som vi spelar in det här avsnittet så har vi faktiskt fått reda på vad dottern kommer att heta.
Ja, det blev Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank.
Mm. Ringer några kungliga klockor i det här namnet?
Ja, alltså man landar ju direkt på mellannamnet Elizabeth som ju är Eugenies farmor, Elizabeth den andra. Så det tycker jag var glasklart, det var lätt.
Och det har vi sett nu de senaste åren att Elizabeth, det liksom hamnar lite i de här kungliga mellannamnen förutom då Lilibet.
Just det, det är sant. Men sen har vi då Adelaide, och här fick vi ju knåpa lite grann. Paret själva, vad var det de skrev i sitt besked om namnet?
De sa att hennes namn är en del av den engelska och den portugisiska historien. Två platser vi älskar och kallar hemma.
Adelaide har en gammal kunglig portugisisk tradition och ett namn som fortfarande i allra högsta grad lever kvar där. Och Adelaide kan ju absolut heta i Storbritannien också.
Mm. Och vad hade vi på Annina?
Absolut ingenting.
Så det måste alltså vara en personlig koppling där för paret.
Mm. Någon som vi inte känner till. Vi har ju googlat Jack Brooksbanks mormor och farmor. Och, nej men vi kör fast där. Det kanske klarnar, vad vet jag. När vi googlade loss som mest, då hittade vi också en glasskiosk i Portugal som hette Annina Gelato.
Kanske finns någon riktig favoritglass där, vem vet?
Verkligen.
Och dottern blir ju utan titlar då, precis som sina storebröder. Men hon hoppar in på plats nummer 15 i den brittiska tronföljden.
Vilket betyder att kung Charles bror Edward nu har hoppat ner till 16:e plats.
Just det.
Du, Jenny säger ju att vi har fått vänta på namnen, där hon är helt rätt i. Det har ju spekulerats mycket i det.
Ja, men att de valde med att låta oss vänta helt enkelt, det är lite av parets nya linje. Det skrivs väldigt mycket om det här i brittisk press just nu. Att det är tydligt att det här paret nu tar ytterligare ett kliv tillbaka. Bara det faktum att de valde att föda i Lissabon och att de också bor där. Ja, på deltid säger man ju, men de spenderar ju allt mer tid i Lissabon. Det säger en del om att de vill ta ett kliv tillbaka och inte riktigt följa de här kungliga traditionerna att avslöja namnet direkt.
Men då vet vi alltså att det blev en liten Adelaide. Har du en fråga till monarkerna? Maila oss monarkerna@sr.se.
Titti?
Ja.
Det är skolstart för väldigt många nu.
Det har du rätt.
Ja, så även för de kungliga barnen.
Ja.
Och i Storbritannien.
Vem tänker du på?
Jag tänker på prins William och Catherines äldsta son, prins George. Han ska ut på äventyr nu.
Det ska han. Det är inte med att du var lite inne på honom. För gud vad det har snackats om att han ska börja på Eton.
Mm, han fyller 13 i somras och det betyder att det är Eton som väntar.
Mm.
Den här kända skolan gick ju även hans pappa på under 90-talet då. Och runt skolan nu, inför skolstarten, så har det satts upp skyltar med fotoförbud.
Jaha, det undrar man ju lite grann varför de inte gjorde redan på Williams tid.
Ja, men jag tror att det här handlar om att ja, men på Williams tid så var det ju så att man liksom kom överens med pressen och man anordnade ett speciellt fototillfälle inför skolstarten för att sen då hoppas på att han skulle bli lämnad i fred och på så sätt då skydda prinsens privatliv under skolåren. Idag har vi ju ett helt annat klimat. Var och varannan har ju en smartphone och prins George kommer ju liksom kunna bli filmad och fotad var och när som helst. Därför tror jag att man har infört det här fotoförbudet lagom till prinsen ska göra entré.
Men betyder det här att andra elever och kompisar, man får inte plocka upp mobilen och bränna av några festliga bilder? Selfies är ju inte ovanligt.
Om jag har förstått det här rätt, vad jag läst mig till, så handlar det här då om de här första års eleverna som då inte kommer att få använda smartphones under sin skoltid.
Mm. Ja, det är onekligen nya tider. Du har hört ett avsnitt av Monarkerna. Jag heter Titti Schultz, kunglig expert.
Sara Eriksson.
Vår producent heter Louise Malmberg. Och henne ska jag ta en bild på nu.